Det fortsätter att hända saker i det svenska längdlandslaget och vi är tillbaka med ett nytt extra avsnitt. Med mig idag har jag Johan Olsson. Hur är läget?
Ja, men det är bara fint. Barmarkssäsongen har ju inträtt även här uppe i Norrland, så skidorna har faktiskt skidsparaffinerade och undanlagda för året.
Låter bra det. Med mig har jag också Sveriges nya landslagschef, Niklas Jonsson. Hur mår du idag?
Ja, men tack, jag mår väldigt bra. Jag har också ställt undan skidorna, paraffinerat dem och haft en liten löprunda här på morgonen. Så att det är jättebra faktiskt. Och det är precis som Johan säger. Solen skiner och där börjar grönska lite grann också. Så att nu ser vi fram emot en fin sommar.
En speciell dag för dig. Du har alldeles nyss blivit presenterad som ny landslagschef. Måste kännas stort.
Ja, det känns väldigt spännande och inspirerande att få jobba i den här rollen. Jag har ju varit engagerad i längdåkningen. Jag sa just det tidigare. Det är 40 år sedan jag kom med i Norrlandslaget och jag har varit med i olika roller. Både som åkare och som föreningsmänniska och som representant i internationella sammanhang också för skidförbundet. Så att det här känns jättespännande.
Johan, hur reagerade du på det här beskedet?
Jag skulle nog säga att det är lite grann det besked som vi har gått och väntat på ganska länge faktiskt, att Niklas Jonsson ska komma tillbaka i en mer operativ roll som han är inne på också. Det är nog inte någon som har den här långa erfarenheten, den starka anknytningen till elitidrotten men också till klubbverksamhet, till FIS. Och också har en gedigen bakgrund inom näringslivet också, och ledarskap och kunna förstå det här, så att det ska bli otroligt intressant att se vad Niklas kan göra med den här typen av bakgrund. För det är ju precis den här rollen som jag skulle säga att man eftersöker också.
Har du tävlat ihop med Niklas eller?
Jag var i landslaget.
Ja, men faktiskt, ja, vi var det. Det var lite kul, för när jag såg nyheten i morse så tänkte jag, ja. Jag minns när jag gjorde mitt första år i landslaget, så gjorde väl Niklas, du gjorde ditt sista år kanske, när jag gjorde mitt första, någonting sånt i alla fall. Mm. Och var väl där 2001-2002 som jag kom in i landslaget, och Niklas var ju, jag får säga det också, en väldigt bra mentor för mig som ung, och komma in och liksom få lära sig någonting nytt. Men när jag tittade när du kom in, Niklas, i landslaget, så var ju det, alltså att du tog dina första världscuppoäng 1990. Det var ju på Gunde Svans slutfasen av hans karriär. Så det är en väldigt vidsträckt bild och en otrolig erfarenhet som du har genom din karriär också.
Ja, men det är ju så att när man tittar tillbaka, så jag tror att jag åkte en av mina första seniortävlingar när jag var 18 år. Och jag var tvåa, tror jag. Jag tror att Torgny Mogren vann och Wassberg och Mieto var 4-5 i det loppet. Så då kan du tänka dig spannet. Och Johan har ju tävlat mot dem som nästan som åker idag. Alltså. Så det blir ju liksom ett enormt spann.
Niklas, du är kanske mest känd för OS-silvret som du tog 98. Sen dess har du dykt upp som expertkommentator i TV. Du har också haft en karriär inom näringslivet. Och det kom ju ett besked här för bara någon månad sedan att du skulle bli styrelseordförande i Almi. Och då tänkte jag att, jaha, men då blir det ingen Jonsson i längdlandslaget då. Du får berätta om senaste veckorna och hela den här rekryteringsprocessen.
Nej, men rekryteringsprocessen var ju så att jag blev kontaktad av förbundet ganska inledningsskede där. De frågade om jag var intresserad och vi hade ett samtal och jag varit ombedd att söka tjänsten när den kom ut. Och på det spåret är det. Sen har det ju varit viktigt också för mig att känna att jag kan bidra på något sätt och att man ser framför sig också en utveckling i skidförbundet och i Längdsverige som jag känner att det här känns väldigt spännande och jag tror på. Och för mig handlar det mycket om att få en sömlös övergång mellan in i skidgymnasiet, ut i elitmiljöerna, in i juniorlandslag och elitmiljöerna och så till seniorlandslaget längre fram. Och där tror jag att vi kan utveckla det i Sverige och bli ännu bättre. Och när jag kände att vi delade den visionen så var det självklart för mig att tacka ja när jag fick frågan.
Just det här är ju en otroligt viktig detalj som du nämner också, att hur vi ska kunna bygga grunden för svensk framtid inom skidåkningen. Både som det ser ut idag så har vi ju ett unikt läge med tanke på det otroligt starka damlag. Mm. Historiskt starka damlag får man säga. Och ett relativt svagt herrlag med en säsong som av olika skäl inte alls är speciellt lyckad. Och hur man ska kunna ta det här framåt. Jag tänkte lite grann, vi ville höra du med dina erfarenheter och hur du ser på hur man både ska kunna lyfta svensk herrskidåkning på kort sikt in emot VM i Falun. Här är det bara knappt ett år kvar till ett hemma-VM för herrarna som inte har presterat. Men också på lång sikt att kunna bära vidare damernas enorma framgångar och kunna bygga vidare på åkare som kanske är slutfasen av sina karriärer.
Mm. Ja, men förhoppningsvis, om vi börjar med damerna då, så tänker jag att vi har ju kanske, jag skulle vilja säga, 4-5 stycken som tillhör topp 6-7-8 kanske, som genom tiderna i Sverige, som är i landslaget just nu. Och det är ju fullständigt unikt. Jag tror att det kommer bli svårt att uppleva en sån här period igen, så det är bara att njuta. Men jag tror också det att vi kan också med de som kommer under från, alltså med rätt matchning, och att få vara tillsammans och se och lära av de här fantastiska damerna vi har just nu, så tror jag också att vi kommer att kunna höja de som kommer bak i. För jag tror ju precis, du är inne på det, att vi har ju kanske inte presterat riktigt på topp på här sidan sista åren, såklart. Det vet vi om. Men vi vet också om att vi måste utveckla de damerna som kommer bak i de här samtidigt som vi satsar på herrarna. Det är jätteviktigt. Sen har vi, tycker jag, många unga talanger som kommer att ha alla möjligheter att prestera i framtiden. Det handlar ju om att vara noggrann i vardagen, att ha kontroll på vardagen, på träningen vi gör. För det är ju faktiskt, det nästa träningspass är ju en del av det vi i förlängningen gör att vi skapar medaljer på mästerskap, att få fram åkare i världsklass. Jag minns till exempel när du kom in, Johan, du letade ju lite grann de här första åren. Vi hade många samtal, du och jag, där du inte riktigt trodde att du skulle liksom kunna bli den här åkaren som tog steget upp i världseliten. Men du gjorde ju det. Och det tror jag att det finns många andra sådana åkare också i Sverige idag, som med rätt matchning och med rätt inställning och med noggrannhet och kontroll kan ta de stegen. Och det är ju det vi måste jobba med, både med helheten och med varje individ för sig.
Du tar ju rollen som landslagschef, den som Anders Byström tidigare hade. Vad är egentligen ansvarsområdet där? Vad är det du ska göra? För du pratar om ganska stora frågor nu. Mm.
Men det är att skapa förutsättningar för landslagsverksamheten att alltså peka ut riktlinjer och finnas där som stöd hela tiden i vardagen. Jag tror det är viktigt att prata med människor, att synas i verksamheten. Det är ju min roll. Sen är jag ju del av den övriga delen som jag pratar om. Där har jag mina professionella inspel, hur jag ser på verksamheten tillsammans med många andra. Och sen ska vi gemensamt hitta en röd tråd för Sverige att jobba för framtiden och att jobba idag. Men vi ska inte sitta och tänka så här att vi måste göra jättestora förändringar. Vi har ju ett helt fantastiskt damlandslag. Jag ser också att det finns en stor potential i de herrar som vi har i laget. Så att Sverige gör ju väldigt mycket, mycket bra just nu. Men jag tror just det att om vi inte förbättrar detaljerna hela tiden så kommer vi bli frånåkta. Så det tror jag man alltid måste göra. Det handlar inte om att göra stora nya penseldrag, att allting ska förändras. Utan det handlar om att bli lite bättre hela tiden. Och vara nyfiken på det som händer i omvärlden. Att göra sin omvärldsanalys hela tiden och titta på vad de åkare och nationer gör som verkligen lyckas. Det är inte fel att kopiera saker ibland när man ser att det funkar på andra ställen.
Tänker du på Norge då, eller?
Ja, men alltså Norge är ju ett speciellt läge nu. Och vi har ju sett, de har väl aldrig, jag tror aldrig, alltså det har varit en nation som har varit så stark någonsin som Norge är just nu. För det som har hänt där de sista åren, och då menar jag också att man är stark. Man har en otroligt bredd på damsidan, även om man kanske inte har de här spetsarna som vi har i Sverige just nu. Men det är klart att man har de här privatlagen som har växt fram, där man har heltidsanställda tränare, man har heltidsanställda vallare och så vidare. Man har en träningsmiljö i vardagen där man har tränare som är närvarande. Och det är ju kanske 50-60 norska åkare som har möjlighet att ingå antingen i landslag eller de här miljöerna. Det är klart att det är någonting som har bidragit till att de har blivit så starka som de har blivit. Sen har vi lite annorlunda i Sverige. Vi har en klubbmiljö i Sverige som är väldigt mycket starkare än i Norge. Och där tror jag att vi måste också föra en dialog med föreningslivet och med elitklubbarna. Alltså hur ska vi satsa på de här som är strax under? För det kan vara åkare idag också som är strax under, som kan vara de som tar medaljer på nästa OS.
Du har ju en otrolig erfarenhet om man ser till om vi pratar det som du tar med dig in och det du tycker att du liksom kan förändra, för du har ju en väldigt god bild i och med att du fortfarande har varit kvar väldigt mycket både inom FIS och i klubbverksamheten. Men om du skulle ta din erfarenhet från näringslivet, vad tycker du där att landslaget och elitidrotten kan göra annorlunda? Vad tänker du att du kan göra för förändringar med dina erfarenheter där?
Nej, men alltså det jag har sett alltså i näringslivet tycker jag att det är alltid viktigt att ge människor mandat och känna att man, det här mandatet har jag och här kan jag fatta mina beslut. Har man inte det, då blir det en rädd organisation. Och det tror jag gäller samma sak inom idrotten, att vi måste ge människor mandat. Men sen tror jag också att i näringslivet finns det oftast en chef, alltså närvarande, liksom, som finns där som bollplank. Och där tycker jag mitt sätt att leda, där har jag varit att alltid ha dörren öppen och alltid vara tillgänglig för att prata med människor när utmaningar uppstår. Och det gäller väl ungefär samma idrotten. Sen är det klart att idrotten är lite annorlunda, för vi har en sån otrolig prestationskultur i idrotten där nästan allting handlar hela tiden om prestation. Och den miljön är ju speciell, inte minst eftersom vi vet att där är riktigt tuffa prestationskulturer, där uppstår det också konflikter. Och där tror jag ju att det är viktigt att man som ledare inom idrotten, precis som näringslivet, att man är närvarande och ser när de här konflikterna uppstår så man kan lösa dem i ett tidigt skede.
Apropå konflikter så har det varit en del rubriker under den senaste säsongen, även om det var stora sportsliga framgångar, då framförallt på damsidan. Så har det riktats kritik mot landslagsledning, mot Anders Byström, mot tränare. Jag gissar att du har ändå behövt sätta dig in lite grann i den situationen och vad det var som hände. Vad kan du säga om det och hur ni ska jobba framåt?
Jag tror att det är inte unikt att det uppstår konflikter och blir den här kritiken som kan bli. Nu kan inte, jag kan inte exakt bakgrunden till den, utan jag var inte med i landslaget då, jag har stått utanför. Men det tror jag är viktigt att ha med sig alltid, är att man ska alltid lyssna på kritiken, lära sig av den och gå vidare. Och när man får den kritiken, då är det viktigt att man själv också kan vara självkritisk och lyssna och inte på något sätt skjuta bort kritiken. Jag kommer tillbaka till det igen, för kan man göra det så är det viktigt att bygga vidare på saker så att vi är bättre imorgon än vad vi är idag. Och då gäller det att man kan inte sopa sånt under mattan, utan man måste ta tag i det tidigt skede och vara självkritisk.
Vi har ett VM i Falun runt hörnet. Är du nyfiken på vad du tänker kring förväntningar in mot det med tanke på hur det såg ut på här sidan den här säsongen, men också hur långsiktigt du tänker i ditt arbete?
Nej, men jag tänker ju att jobba stenhårt mot Falun nu för att vi ska ha så goda förutsättningar som möjligt att prestera där. Och vi har ett helt fantastiskt damlag, och det är klart att det blir lite prestationsångest också om man ser till de framgångar man haft både i Trondheim och nu på OS. Det har ju nästan varit full slam på allting. Så det är klart att det är möjligt att det blir igen, men vi ska också komma ihåg att de andra nationerna, de utvecklar sig, de tittar mycket på det vi Sverige gör och försöker att komma ikapp och komma förbi. Så det gäller att vi jobbar med detaljerna och försöker bli bättre fram till dess. Vad gäller här sidan så är egentligen utgångsläget, tycker jag, ganska bra. Det finns inte några jättestora förväntningar, men jag ser potential i det här laget, och det finns några åkare som definitivt med en bra sommar och en bra höst och ha kontroll på det man gör kan vara med och fighta som medaljerna. Men det handlar liksom om att höja hela laget där. Sen kommer jag ju samtidigt parallellt att jobba för att ha en plan framåt, åtminstone fram till och med nästa OS. Vi kommer ju också in i mästerskap och ska börja titta liksom på höghöjd och så vidare. Hur ska vi lägga upp det inför de mästerskapen, så att det handlar ju både om att jobba med saker på kort sikt och att jobba med saker på lång sikt samtidigt.
Hur svårt är det egentligen? Jag tänkte just det här när du pratade om gymnasiefrågan och du kommer in som ny och har mycket idéer kring hur du vill förändra saker. Samtidigt så finns det ju bara 24 timmar per dygn, tänkte jag säga, att börja någonstans. Det är ett VM som ligger ganska nära tiden och hantera den absoluta eliten. men också att hantera det du pratar om, den här framtidsdelen kring gymnasier och få den här mera sömlösa övergången från junior och examination, studenten från gymnasiet till att det möjligt kanske nå ett A-landslag i skidor. Den resan kan vara ganska krånglig. Jag tänker just hur prioriteringsordningen får se ut för din del också.
Ja, men det är ju inte det är ju väldigt många människor som jobbar med de här frågorna, tänker jag. Och det viktiga är ju att känna att vi jobbar efter ett gemensamt mål. Alltså Skidsverige är ju, förbundet är ju en del, men egentligen förbundet är ju en förlängning på egentligen alla skidklubbar som finns i Sverige. Det är därför förbunden, nationella förbunden och de länsförbunden existerar. Så det är viktigt att vi har en röd tråd i de hela verksamheten, och den förändrar man inte från dag ett, utan det gäller att jobba med en fråga i taget. Och få med sig också människor som kommer med inspel och har jättegoda idéer. Vi har jätteduktiga tränare ute på skidgymnasierna. Vi har jätteduktiga tränare ute i klubbmiljöerna och i elitmiljöerna på universiteten och också i landslagen. Så där tänker jag att vi ska ju se det som att vi ska jobba tillsammans framåt. Det är ju enda sättet att vi ska kunna nå de här målen.
Ja, mycket jobb som ska göras. Du tillträder senare i sommar, va? Inte riktigt än.
Jag tillträdde 15 juni, men det har varit mer beroende på att vi ska gå i land med allting. Jag har suttit i massor med möten och jag ska ha möten med tränarna här i eftermiddag, så att jag kommer vara i riksgränsen på läger också. Så att jag har jobbat med skidor så många timmar varje vecka på ideell basis, så att jag kommer att göra allt jag kan för att det här ska bli så bra som möjligt direkt nu när säsongen startar. Och vi startar ju, för åkarna har säsongen redan startat, de är igång för fullt med träningen, och det ska bli jättespännande att vara med dem i riksgränsen.
Tycker det känns ganska lovande det här med Niklas Jonsson som landslagschef? Vad tycker du, Johan?
Det känns riktigt bra faktiskt. Niklas Jonsson är ett namn som vi inom skid i Sverige har väntat länge på, tänkte säga, att han ska komma tillbaka inom situationstecken. För vi vet ju också att det finns en otrolig kompetens just med tanke på den erfarenhet och att han hela tiden har varit kvar i skidsvängen under lång tid, både på klubb och på elitnivå. Så det ska bli väldigt, väldigt kul och se vad Niklas kan göra med det svenska skidlandslaget.
Vi kommer att prata mer med Niklas. Fler frågor kommer att ställas, i alla fall till vintern. Men nu har det blivit dags för oss att runda av här. Tack så mycket, Niklas, för att du tog dig tid.
Det gjorde jag så gärna. Det var jättetrevligt att jag fick vara med. Tack för det.
Tack också, Johan, och tack till er som har lyssnat. Vi är tillbaka inom kort med nya uppdateringar från skidvärlden.